Hej och välkommen till Soffhjältarnas adventskalender, avsnitt 1.
Ja, avsnitt 1 av 4 med Sebbe och Peter.
Ja, där vi fram till jul då öppnar 4 luckor och pratar om fina julfilmer som vi minns och vill prata om.
Ja, som har en röd tråd.
Ja, det ska vi inte lova för mycket. Men om vi öppnar lucka 1 då, Peter.
Det var en billig
effekt. Vad har vi där?
Vi har... det var ju en billig effekt. Vi har ingen budget. Vi har The Princess Bride. Eller som vi säger på svenska. Leka dödens minut.
Mm. Den här fina sagofilmen. Från 1987. Regisserad av Rob Reiner.
Mm.
Han som också har gjort Spinal Tap bland annat och När Harry mötte Sally och lite sånt där.
Mm.
Men det här skulle nog, enligt mig, jag säger ändå, är hans bästa film.
Ja.
Inte en jättestor succé när den kom.
Nej. Den drog in ynka summan på typ 206 miljoner dollar på öppningsscenen i USA och Kanada i alla fall.
Inte så mycket, va?
Nej. Eller va?
206 miljoner dollar skulle det varit jättemycket.
Nej, 1000 dollar. Ja. Sa jag miljoner?
Ja.
Ja, nej. Nej, jag läste en annan rad. Det är att filmen kostade 16 miljoner dollar.
Mm.
Att göra.
De skyllde på att... Rob Reiner var rätt arg över det här. Men skyllde på att studion inte riktigt visste hur de skulle marknadsföra filmen. Vad är det liksom? Är det äventyr? Är det saga? Är det romantik? Och sådär.
Mm.
Och det är ju alltihopa, skulle jag säga. Och det är därför den är så bra också.
Mm.
Men om vi tar det från början då. Så är den baserad på en bok skriven av William Goldman. Som också heter Princess Bride.
Mm.
Och den titeln fick han för han frågade sina döttrar. När de var små. Vad ska min nästa bok handla om? Och den ena sa prinsessa och den andra sa brud. Och då sa han, okej. Okay, Prinsessbruden då.
Okej. Okay.
Och den kom 1973. Och sen försökte han i många år få den gjord som film.
Mm.
Och det fanns, det var på gång flera gånger, men det skedde olyckor längs vägen. Folk som blev av med jobbet och studior som gick under och sånt där. Men sen till slut då, 1987, så hittade de varandra, Rob Reiner och Goldman. Och gjorde den här filmen då.
Mm.
Titel där på svenska. Jag har försökt hitta varför den heter Bleka dödens minut. Men det visar sig vara väldigt omöjligt. Är det någon som vet så är jag jätteintresserad. Det enda jag hittar är att det är en dikt av Birger Sjöberg också. Men jag vet inte om det finns någon koppling där.
Nej, det, jag har ingen aning om det riktigt heller.
Vi vet ju att filmer ibland har fått svenska konstiga titlar. Så.
Mm.
Kan säga att musiken också är gjord av Mark Knopfler från Dire Straits.
Mm.
Den låten han inte gjorde dock, det var den som blev Oscars nominerad, Storybook Love. Det var den enda Oscars nomineringen för den här filmen.
Mm-hmm.
Som den inte vann då, men Storybook Love av Willie DeVille. Och sen vann den lite andra priser. Saturn Award vann den för bästa fantasyfilm och sådär. Och var nominerad på American Comedy Awards så lite sånt. Men inte kanske så mycket priser som man kan tänka sig på en sån här klassiker då. För det var som sagt ingen jättestor succé när den kom.
Nej.
Vi tänkte att vi ska gå igenom filmen lite.
Mm.
Och prata om den, lite saker som vi tycker är intressant och sådär. Vill du börja?
Nej, du är bättre på sånt. Så lägger jag ju bara till lite saker.
Vi kan börja då med, det kanske inte alla som känner direkt att det här är en julfilm, och vi kommer kanske när vi gör vår adventskalender komma in på diskussioner kring vissa filmers julighet. Men den här filmen består av en ramberättelse där det är en farfar som läser en saga för sitt barnbarn. Mm. Och den ramen utspelar sig på, eller kring julen då. Och det är Fred Savage som är den här pojken som är sjuk. Han ligger och spelar spel i sängen och är sjuk i början av filmen.
Mm.
Och man ser att det är massa julgrejer runt i hans rum och man ser ut genom fönstret att det är snö. Och när farfan kommer så har han också den här boken då som är Princess Bride, den har han också inslagen då i presentpapper.
Det ligger ju också, det finns ju i rummet där så hänger en hatt på väggen där.
Mm.
Vet du vad det är för hatt? Det är ingen tomteluva. Det är faktiskt den hatten från Spinal Tap.
Ja, okej, det visste jag. Men det är ju en keps.
Ja, ja, hatt och keps. Ja, jag läser också.
Ja, det finns ett rykte om att Mark Knopfler bara skulle ställa upp och göra musiken ifall kepsen från Spinal Tap skulle vara med i filmen.
Mm.
Mark Knopfler har sen sagt att det har jag bara skämtat om i så fall.
Ja, okej. Okay.
Men han fick sin vilja oavsett om den var riktig eller inte igenom.
Mm. I den här filmen så ja, det är ju farfar som kommer och ska läsa en bok.
Mm.
Innan det så sitter ju den här sjuka lilla pojken och spelar ett baseballspel. Och det är ju hardball som han sitter och spelar.
Mm.
Från Commodore 64.
Alltså, och sen en intervju med Fred Savage när han sa att han mindes inte jättemycket för inspelningen för han var mest brydd om spelen.
Mm. Det är ju det.
Som man kan tänka sig.
När det är en liten barnskådis, som sagt.
Så har vi också att det är Peter Falk, alltså Columbo, som spelar farfar här då.
Nej, det säger vi nu.
Jag säger farfar, det kan ju vara morfar också, kommer jag på nu.
Jag tycker mer att det passar mer att det skulle vara morfar, men
det känns ju rimligt eftersom det är mamman som drar in honom i rummet.
Ja,
men grandfather, men det är ju, kan ju vara både
och. Ja, och i svensk översättning så är det farfar.
Jaha, ja, men då hade jag rätt. Då hade jag inte behövt säga någonting.
Nej, nej.
Han har i alla fall den här boken som han säger att den läste hans pappa för honom när han var sjuk.
Mm.
Och så vidare. Och nu ska han läsa den här fina sagan då, Princess Bride, och börjar läsa i den. Och den börjar då med att det är en flicka på en farm någonstans som spelas av Robin Wright.
Mm.
De hade flera potentiella skådespelerskor till den här rollen, men tydligen var hon så självklar när hon väl kom in. Hon var en av de sista som gjorde audition, men då kände de att där har vi hittat henne liksom. Men lite namn som har nämnts är Courtney Cox, Meg Ryan, Uma Thurman och Carrie Fisher.
Mm.
Sen vet jag inte liksom hur påtänkt alla de var, men det är namn som har figurerat när jag läst dem i alla fall.
Mm.
Men det är Robin Wright då, som hon gjorde någon, hon var väl mer känd för någon dokusåpa när hon gjorde den här filmen. Och hon går varje dag till en dräng på gården som spelas av Carrie Elves. Och ber honom olika saker. Och sen till slut så kommer de på att de är kära varandra. Och vill lyfta sig, men de har inga pengar. Så nej. Han behöver åka ut på havet och försöka få pengar.
Mm.
Men hon får höra då att han på sin resa blivit tagen av pirater. Och tros vara död.
Mm.
Och sen så vill kungen i riket gifta sig med henne. Och det är så hon blir då Princess Bride.
Tada!
Ja. Det nämns väl aldrig i filmen, men jag läste att i boken så förklaras det tydligen att kungen, Humperdinck som han heter, han får gifta sig med vilken kvinna han vill, men hon måste vara prinsessa. Så, och han vill gifta sig med henne då, så han gör henne till prinsessa över ett påhittat land för att kunna gifta sig med henne. Men det nämner de nog inte i filmen, utan...
Nej, i filmen så sägs det mer att han är... Han får välja vem han vill. Bara.
Ja. Och han har valt henne för hon är så snygger.
Det är hon.
Ja. Men sen blir hon då kidnappad.
Åh nej.
Och nu kommer vi in på MVPs i filmen här.
Mm.
Det här uppsättningen av tre män. Vi har Mandy Patinkin som spelar Inigo Montoya. Som har väl den mest kända repliken från filmen. Som han upprepar flera gånger.
Mm.
Vill du säga den, Peter?
Nej, jag kan inte engelska.
Okej. Ja, jag blev osäker exakt hur den är, men den är ungefär Hello, my name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die.
Ja.
Ungefär. Och han är en svärdsman i det här gänget då.
Mm.
Och sen så har vi också Wallace Shawn som spelar Visini. En karaktär som är från Sicilien, även om skådespelaren själv inte är det. Här finns det rykten om att de vill ha De Vito i rollen. Men det kan ju bara vara för att de är typ lika långa. Jag hittade inget att bekräfta det här ryktet. Men, ja.
Nej, det hade nog varit lite... Nej, för De Vito har ju inte själv bekräftat att han var förfrågad att vara med.
Nej.
Så det är lite... Men det hade nog funkat bra.
Ja, ingen skugga över Walshawn. Han är väldigt bra i den här rollen. Han är intelligent i den här gruppen.
Det kan man inte tro.
Det är så han ska spelas i alla fall. Och sen har vi Andrew René Rosimoff, mer känd som Andrew the Giant.
Mm.
Som giganten Fessick.
Mm.
Och här figurerar ju många namn. Tydligen ska Liam Neeson ha velat ta rollen.
Mm.
Men de bara skrattade åt honom, för han var ju bara 1,95 eller någonting. Nej, och det är ju alldeles för kort.
Ja, Andrew, han är, vad var han? Han var 2,20 någonting.
Mm, han var gigantisk. Ja. Det sägs också att Schwarzenegger ville ha rollen på 70-talet. Men sen när de väl gjorde filmen då, så var han för stor. Alltså för känd.
Ja, det var ju författaren där som tydligen ville ha han där. Och då var ju Arnold okänd.
Mm.
Då, men... Nej, men precis som du sa, att när han gjordes på 80-talet då hade Arnold redan gjort mästerverk.
Han är ju inte heller jättelång dock. I en dokumentär jag såg om filmen så sa de att det var bara Andrew som skulle kunna spela den här rollen, och det tror jag att jag håller med om. Annars hade man behövt använda någon typ av effekter, tror jag.
Mm.
Det är bara han som kan sälja den här jätterollen annars.
Mm. Andrew hade ju väldigt mycket problem också i den här inspelningen. Men det har jag haft i mycket i sin wrestlingskarriär också. Det är att han är ju så stor. Man hade ju massor av ryggproblem och sånt. Och kunde inte förflytta sig under inspelningen här.
Nej.
Så det... Ja.
Han kunde inte lyfta så mycket alls. I en scen så ska ju hon, Robin Wright, hoppa ner i famnen på honom.
Mm.
Och då var hon tvungen att ha linor fästa i sig. Mm. Han kunde inte ta emot hennes vikt.
Nej. Nej, men han var lite dålig.
Men de här männen i alla fall kidnappar prinsessan.
Mm.
Och tar iväg henne på sin båt. Och sen är det lite så här coola ålar och grejer också i havet.
I boken är det tydligen hajar.
Mm. Men de här monsterålarna tycker jag funkar bra i en sagofilm.
Det gjorde det absolut. Skrikande ålar till och med.
Ja,
ja.
Och de märker att de är förföljda av någon som fortsätter förfölja dem då när de kommer till klippor som de klättrar upp för. Eller ja, det är Andrew Giant som klättrar upp för dem då. Han fäster de andra tre i selar på sin kropp och så klättrar han för berget.
Mm.
Det är lite kul. Och sen så kommer den här mannen i svart då, ser lite ut som Zorro typ.
Lite, det är Zorro.
Ja, det är typ så då. Och de andra springer i förväg och lämnar sin fäktare då, som ska ta hand om honom.
Mm.
Och sen följer kanske en av filmhistoriens bästa fäktscener.
Ja, som tydligen tog typ en vecka att spela in.
Mm. Och de gör, men det är Potemkin och Carrie Elves gör egentligen allt själva här.
Mm.
All fäktning i alla fall. Det var någon sån liksom luftakrobatik som någon stund man gjorde, tror jag. Men annars all fäktning de gör de själva. Och de ropar ut, för det vet jag att jag har tänkt på förut när jag sett filmen, att det är så kul att de ropar ut olika fäktningstermer som låter påhittade, men tydligen inte är det då, utan det är riktiga fäktningstermer som de ropar till varandra. Aha, jag använder den här typen av defense och sånt där.
Mm. De hade ju också tränat i några månader med stora fäktare som varit med i OS och sådana saker.
Mm. Och här kommer det ju fram då att Inigo Montoya vill döda han som dödade hans pappa. En man med sex fingrar.
Mm. Men det har inte våran Zorro liknande karaktär.
Nej, men han är bra på att fäktas och lyckas besegra Montoya.
Mm.
Och rör sig vidare. Och sen nästa hinder blir jätten då.
Mm.
Som han också besegrar genom att strypa. Eller vad heter det? Gör en sån här chokehold på.
Ja, han,
tills han svimmar då.
Han hänger i halsen på honom.
Ja.
Ja.
För jätten är mer van vid att slåss mot många människor samtidigt.
Mm.
Och då använder man andra rörelser som man säger. Jag tycker det är så roligt. Och sen så kommer då den här mannen i svart fram till prinsessan och Visini. Och Visini tycker att han är jättesmart. Så mannen i svart föreslår en battle of wits. Där han häller upp vin i två bägare och så gömmer han dem. Och så häller han ett påhittat gift. Jag vet inte, iodine eller så här kallar de det.
Ja.
Det finns inte på riktigt i alla fall.
Men det har du kollat upp.
Ja. Det där giftet vill jag ha, tänkte jag. Han häller det någon av bägarna och ställer han bägare framför dem. Och så säger han då att spelet är slut när vi dricker och någon dör.
Ja.
Typ. Och Visini drar sin harang om hur han har tänkt och sådär. Just det, jag ska säga också att hans stora replik här är ju inconceivable. Som han säger flera gånger. Som också dyker upp i IMDb när man tappar koppling. Då dyker en bild på honom upp där det står inconceivable.
Aha.
Men det hade du kanske aldrig utsatts för.
Nej, jag har så bra koppling så.
Ja, men de har sin lilla battle of wits där. Och sen dricker de vinet. Visini tror att han har lurat mannen i svart. Men det visar sig att mannen i svart hade hällt gift i båda bägarna.
Mm.
För han har byggt upp ett motstånd mot det här giftet då.
Mm.
Så Visini är den enda av den här trion som dör då. Vilket kanske är tur. För han verkar vara den enda som är ond på riktigt. De andra är mest med för att de behöver pengarna.
Mm.
Och så tar han med sig prinsessan nu då. Och hon är lite arg på honom och tycker han är ett as. För hon tror att det var han som dödade hennes älskling. För han är The Dread Pirate Roberts eller sånt där.
Ja, och det var ju pirater då som hade dödat drängen.
Mm. Han är tydligen en riktig pirat. Black Bart kallades han också.
Mm.
Men det visade sig då att det här är hennes älskling.
Ja, vad sött och gulligt och romantiskt det blev med en gång.
Ja, det ska finnas en scen här också tydligen när han haltar lite. Och det påstås vara för att han tvingades av Andrew the Giant att köra runt honom i någon liten bil på sättet.
Mm.
För av någon anledning så ville Andrew att han skulle köra bilen. Och då råkade han skada foten, klämma foten mellan pedalen och någon sten eller sånt där. Så om man kollar noga så ska han tydligen halta runt lite i de här scenerna.
Ja, okej.
Och sen efter det här så kommer de väl till det här eldträsket väl?
Ja.
Mm. Och här finns det också en liten rolig historia från William Goldman då, som är författaren till boken. Han var med och besökte sättet. Och var med när för Robin Wrights klänning började brinna för att komma upp en eldboll. Sådär.
Mm.
Och trots att han har då skrivit en scen där hon börjar brinna så blir han så förvånad så han skriker och förstör hela scenen.
Ja.
Ja. Men de tar sig igenom eldträsket. Och det är väl här han också berättar om att när han blev tillfångatagen så blev han sen upplärd och blev den nya piraten.
Mm.
För den här titeln som Dread Pirate, Black Roberts eller vad han heter. Den går liksom i arv. Så den gamla piraten har nu gått i pension och gett över titeln till honom.
Ja, och det, allting är ju bara rykten också. Ja. De skrämmer upp folk.
Ja, ja. Det är så man gör det. Man skapar ett mörkt rykte.
Ja. Men i det här ön här också då, så ramlar de ju ner i vad heter det? Så här sjunkande sand.
Kvicksand har jag hört det kallas.
Ja, jag kommer inte på ordet när jag sa det. Och där kommer de uppifrån och sen så kommer det stora råttor också.
Mm. Mm.
De är lite otäcka.
De är lite, de spelades ju av kortvuxna skådespelare.
Mm.
Och de säger att de hade två stycken. En som var snabb och jävlig. Och en som inte var så snabb då. Det är också tydligen Rob Reiner, regissören, som gör ljuden till råttorna.
Okej.
Men i scenen då, när han ska bli attackerad av en av de här stora råttorna, så ville de ha den ena skådisen. Jag tror det var han som var lite snabbare. Men han dök aldrig upp till inspelningen. Och när han väl dök upp då, så fick de höra att han hade blivit stoppad av polisen. Och han hade sagt, nej men jag måste till inspelningen, jag är med i en film. Jaha, okej, vad spelar du då? Jag spelar en stor råtta. Och de hade inte trott på honom, så de hade hållit kvar honom ett tag.
Ja, okej. Okay.
Ja, men de besegrar råttorna i alla fall.
Det gör de.
Ja.
Och sen kommer väl kungen.
Ja, de har ju spårat dem, man får se lite.
Mm.
Så kungen och hans kompis Count Rugen kommer ikapp dem och ja, tillfångatar dem.
Mm.
Och knockar då Wesley.
Mm.
Och här läser jag också någonting om att han tydligen slog honom i huvudet på riktigt, så de fick avbryta inspelningen för han fick något sår i huvudet.
Ja, just det. Ja. Mm.
Jag vet inte varför dock, för historien säger att Cary Elwes själv sa så här, slå mig på riktigt. Och jag fattar inte riktigt varför man skulle säga det, men det är historien
det
jag läste i alla fall.
Det får vara för att det skulle se så verklighetstroget ut som möjligt.
Ja, men det känns som en dum grej att chansa på. Slå mig på riktigt med det här svärdet i huvudet.
Mm.
Men. De släpar iväg med dem i alla fall.
Ja.
Vad är det sen då? Sen är det väl att...
Jag tappar mig också lite här nu i handlingen. Men allting i den här filmen också får ju också lite pauser. För som sagt, farfar, morfar. Han läser ju en saga, som sagt.
Mm.
Och barnet har ju lite invändningar ibland och sånt där i. Och farfar märker ju också att barnet blir rädd i vissa. Och då vill han göra en paus, men inte får. Så filmen klipps ju från sagoberättandet till berättelsen.
Framförallt när de ska pussas så bryts det ju. För det tycker pojken är äckligt.
Ja, och det är redan i början. När pigan och drängen blir kära.
Mm. Men sen då så tas Wesley till en fängelsehåla där han blir omhändertagen av en albinoman.
Mm.
Som är den enda jag hittat som inte verkar minnas sin tid på inspelningen med glädje.
Spelar som Mel Smith.
Ja, tydligen var han allergisk mot de här linserna som han skulle på sig när spela albino.
Mm.
Så han fick någon jättedålig allergisk reaktion. Så han har aldrig velat se om filmen, har sagt. Det påminner om den här dåliga tiden.
Så dåligt kan det nog inte vara. Men det är hans tolkning.
Alla andra säger att de har haft en fantastisk tid på inspelningen. Så.
Ja. Det går inte riktigt ihop.
Ja, Humperdinck vill ju att hon ska gifta sig med honom nu då. Vilket hon är lite emot.
Men nu vet hon att älsklingen lever.
Ja. Mm. Men han säger väl typ att ja, men jag ska höra av mig till honom då. Och om han säger att han vill gifta sig med dig, då får ni väl göra det. För jag är ju snäll.
Ja.
Men annars så kan han väl gifta dig med mig. För hon säger att hon ska ta livet av sig. Han bara, är det inte bättre ändå att gifta dig med mig än att ta livet av dig?
Ja.
Och hon... Tveksamt säger hon, ja typ lite bättre kanske. Men hon hoppas väl helt enkelt att Wesley ska komma och rädda henne.
Mm.
Men vet inte då att han är tillfångatagen och blir torterad. Med den kanske konstigaste tortyrmaskinen jag någonsin sett i hela mitt liv.
Ja, en vakuum kammare typ som tar bort år från livet.
Det här är det som känns mest saga eller fantasy av allting i hela filmen skulle jag säga.
Mm,
han börjar med koppar fäste på kroppen.
Ja, han börjar att ta bort ett år.
Ja.
Ja, så det var ett år kortare att leva på.
De har någon bred man kan höja också, så de kan ta bort jättemånga år.
Mm.
Och ja, han, kungen, prinsen, beordrar att han ska bli mördad. Och ja, han dör helt enkelt.
Wesley. Ja, ja. Han blir, de höjer han till 50 och tar bort allt.
Ja, suger ut allt hans liv. Och här i samma veva då så har vi då Montoya och Fessick som vill hitta honom. För de vill storma slottet, men de behöver en plankille. För ingen av dem är ju duktiga på att göra planer. Deras plankille är ju död.
Ja.
Så de bestämmer sig för att hitta mannen i svart. För han måste ju vara smart.
Ja, för han lyckades ju besegra dem.
Ja, han lyckades besegra den smarta gänget. Så då måste han vara ännu smartare.
Ja.
Och nu har också Montoya lärt sig då att den här sexfingrade mannen finns i slottet. Så.
Mm.
Det är också anledningen till att han vill dit och mörda honom. Och de lyckas hitta Wesley.
Ja, han använder en... Vad heter det sånt här som man söker vatten med? Typ, fast han använder sitt svärd.
Slagruta. Mm.
Ja, fast det är hans svärd. Det är hans far som hade lärt han det. Men den här scenen tog också väldigt lång tid att spela in. Och det är lite konstigt när han bara ska gå och låtsas att svärdet ska visa vart är den maskerade mannen. Vart finns han? Men under inspelningen där, det var väldigt mycket flygplan som flög över dem där. Från Heathrow flygplats. Så varje gång de gick där, bara, nej, nu kom det ett sånt här Boeing där igen. Varför vi börja om?
Det vill man inte, helst inte ha i sin medeltida fantasyfilm.
Nej.
Men, de hittar Wesley.
Mm.
Och märker att han är död. Fast jag tror det är Fessick som säger att han är bara lite död.
Han är bara lite död, ja.
Så vi kan säkert fixa det här. Så de går till en trollkarl typ som heter Miracle Max.
Ja.
Och han spelas av Billy Crystal.
Mm.
Och det var tydligen problematiskt på vissa sätt då. Att ha med honom.
Ja, Billy Crystal är tydligen väldigt, väldigt rolig.
Ja. Tydligen så var han så rolig så att regissören var tvungen att gå bort från inspelningsplatsen för att han skrattade så mycket. Han skrattade så mycket så han mådde illa tydligen.
Ja, Gary Wells också. Han kunde inte heller vara där.
Nej. Och han som spelar Montoya säger också att enda skadan han fick under hela inspelningen var i den här scenen för att hålla tillbaka sitt skratt så mycket så att han fick blåmärke på sitt reben.
Mm. Nej, men Billy Crystal var tydligen jätterolig under hela den här inspelningen.
Ja, de skrattade så de mådde illa och skadade rebenen. Så, ja. Mm. Men han är rolig. Han är ju sminkad som en gammal gubbe också.
Ja. Nej, men Michael Max är ju en liten rolig karaktär. Och det går inte att återuppliva mannen i svart. Men för att pengar så går det allt.
Mm.
Ungefär. Han vaknar ju till liv sen i alla fall.
Ja.
Men med den lilla grejen att han inte... funkar så himla bra. Han är som en sån här trastocka.
Ja, han är inte helt levande från början.
Nej.
Han kan kolla upp och prata och sådär, men hans kropp är lealös.
Mm. Och det här fortsätter ju resten av hela filmen, men jag vill bara lägga in det att Elvis där, alltså han gör det här väldigt, väldigt bra. Här är ju komiken hela tiden. Mm. Jag bara sänger, det är så här små rörelser med flytta huvudet, handen. Bara den scenen när de ska sätta, alltså, vi ska fixa det här och så sätter upp handerna. Och hans slöa hand kommer på där. Det är något magiskt där med hans lehet där. I kroppen.
De är en väldigt fin trio de här tre tycker jag. Mm. Det är mysigt att se dem tillsammans. Och medan de då håller på att fundera på hur man ska komma in i slottet, för de har massa vakter där, så gifter sig prinsessan med kungen här.
Åh nej.
Åh nej. fast de inte vill. Och sen tar de sig in i slottet. De lurar bort typ alla genom att sätta Andrew the Giant på en skottkärra och ha en brandrock på honom, och så får han låtsas vara den här piraten Robert, så tänder de eld på honom.
Mm.
Och alla blir så rädda så de springer därifrån.
Mm.
Och de tar sig in i slottet. Och Montoya letar upp den här greven.
Med sex, med sex fingrar, ja.
Ja. Och ja, han lyckas. Han blir skadad. Han får en kniv i magen och sådär. Men han lyckas ändå ta sin hem till slut. Och här är det ju snyggt då att de såren som han får av greven återbetalar han sen. Så han har sen innan två R på kinderna som han fick redan när han var liten. Och sen blir han stucken i armarna och sen i magen med kniven då. Mm. Och det är exakt de skadorna som han ger greven också när han attackerar honom.
Mm.
Och skådisen här säger att hans far hade dött redan på 70-talet av cancer. Och när han dödade den här sexfingrade mannen så var det som att han dödade cancern som tog hans far. Tyckte jag var lite fint.
Mm.
Men där är han död och Wesley hittar sin prinsessa.
Det gör han.
Och lyckas psyka ut kungen. Han är fortfarande helt lealös, bara ligger där. Men han lyckas fejka sig till att jag låtsas bara, jag kommer kunna döda det hur lätt som helst. Då. Beskriver hur han ska skära ut hans ögon och allting. Det.
Mm.
Och sen, sen fritar de prinsessan och Fessick kommer med fyra vita hästar han har hittat. Och de rider iväg.
Mm. Och sen ska lilla pojken gå och sova.
Ja. Wesley får sin brud. De kysser varandra och det är jättevackert. Och sen är sagan slut.
Mm. Men nu går pussarna bra för lilla pojken.
Mm.
Nu har han vant sig. Så farfar fick läsa att de pussades. Han hade redan
nu
stängt
boken där. Pussa lite mer.
Mm.
Vill ha mer pussar. Och pojken säger, kan du inte komma och läsa imorgon igen? Ja, det är klart jag kan. Eller as you wish, säger han.
Mm. Och just den repliken, den har nämnts många gånger i filmen.
Mm.
Har han gjort.
Ja, för det var det Wesley alltid sa till prinsessan.
Ja.
När hon bad om honom om saker. Hugg den här veden, dräng. Eller gör det här, min dräng. As you wish.
Mm.
Ja.
Det finns ju lite grejer. Det är som sagt Peter Fighter, och han spelade ju Columbo.
Mm.
Och han gör ju en liten hyllning till Columbo där när han går ut ur rummet där. Att han fumlar med händerna i fickorna och sånt. Som Columbo gjorde.
Mm.
Så det blir en liten så här litet easter egg där, om man visste om det.
Mm.
Ja, vi glömde också säga det, just i den här ålscenen som var.
Mm.
Det kunde ju gått riktigt illa där. Det är ju för att Rob Renner då, han var nära drunkna i den här scenen. Han råkade trampa lite fel, så han kom lite djupare. Så hans regnbyxor, om man säger så, hans badarbyxor blev som en hink och fyllde dem med vatten, så han drogs under vattenytan och kom inte upp. Men det gjorde han ju sen till slut. Men,
ja, det måste han ha gjort.
Ja.
Är det här en julfilm då, Peter?
Det är faktiskt en julfilm så som vi uppskattar på jul. Men jag är en sån som ser den här filmen kring jul. Scenen med barnet och det utspelar sig på jul. Det är den här lilla röda tråden som våra vänskeländer kommer handla om. Att julfilmen behöver inte bara vara tomtar och snö.
Nej, där är jag ju lite mer klassiker. Att jag gärna vill att det ska vara runt jul i alla fall. Det är ju för sig den här filmen. I alla fall ramberättelsen. Mm. Men Peter har en liten poäng där. Att det också kan vara en så här mysig film som man kan se kring jul. Och det är ju verkligen den här. Det här är ju en familjefilm också. Som man även kan se med barn och sådär. Kul för hela familjen.
Ja. Och det här, det är som sagt, det var ju ingen stor film när den kom. Men har blivit en, alltså en av världens bästa filmer. Ja, från personer till personer. Nej, jag gillar verkligen den här filmen. Och som sagt, Deadpool tycker ju också om den här filmen. De gjorde ju en Once in a Time Deadpool är inspirerad av Princess Bride-berättelsen.
Mm, det är ju Savage där som spelar pojken, som spelar vuxen nu då. Och Deadpool läser sagan om Deadpool 2 för honom.
Jajamän. Så det blir, jag har dock inte sett den. Men jag, nej, förstår, jag förstår vad det är. Det är väl en lite mer barnvänlig version av Deadpool 2.
Men den har lyckats ta sig in i populärkulturen. Och jag har nog aldrig... Inte alla som har sett den, men av de som jag har träffat som har sett den, jag har aldrig hört någon som har sagt något dåligt om den. Det är en väldigt älskad film.
Nej, och den här repliken, My name is Toya och förbereda på att dö, alltså den används väldigt, väldigt mycket. Det finns ju en scen också i till exempel i Big Bang Theory, när de fäktas, och då kör ju han... ja, vad heter han nu? Raj. Ja, han ska ju säga den hela tiden. Och det gör väl Howard också till. De varierar och kör den. Så ska man fäktas, då ska man säga att bereda dig på att dö.
Ja, men en fin film och väl värd att se när som helst på året. Men varför inte passa på nu kring julen och se den igen eller... Kanske se den för första gången om ni inte har kollat in den förut.
Ja, för ni har missat en klassiker.
I så fall, ja. Då stänger vi lucka ett nu, Peter.
Ja. Nu kom budgeteffekterna igen. Ja, det blev bra.
Hörde att jag låste på slutet också?
Ja, vi hade ett lås där. Spar nyckeln till nästa advent.
Ja. Ska vi säga vad vi ska prata om då, eller får det bli en överraskning?
Ja, men då måste ju öppna den här luckan igen. Det går inte.
Nej, låset. Nej, det sitter hårt.
Ja.
Ja. Ni får höra nästa vecka i Soffhjältarnas adventkalender helt enkelt.
God jul!
God jul! Ho, ho, ho.